Og nu til svenske kanelboller og anden svensk mad. Frøken Kresen er klar.
Velkommen til Frøken Kresen, et program om mad og mennesker, der godt kan lide mad. Jeg hedder Linn Katarina Grøbstrøm og er journalist og madblogger. I de kommende 4 programmer dykker jeg ned i den nordiske madkultur. Vi begynder turen i Sverige. Jeg har talt med Jens Martin Buch Christensen, som er tidligere forstander på Dalum Uddannelsescenter, den danske mejeriskole. Han fortalte mig om svensk osteproduktion og hvilke typer af ost, som svenskerne er ekstra glade for. Jeg har også været på besøg ved Cecilia Timner, som ikke bare kan lide ost, men også laver ost. Hun producerer ost og sælger i sin butik midt i Skåne. Sidst i dagens program sætter vi fokus på svensk kaffehygge. Den svenske madjournalist Lena Ilkær fortæller om, hvad svensk fika egentlig er, inden Birgit Nilsson Bergström fra organisationen Hembakningsrådet introducerer os til Sveriges mange kagedage. Har du ikke stået med næsen nede i en svensk og en dansk ostedisk i supermarkedet, kan det være nemt at tænke, at svenskerne og danskerne spiser den samme type af ost. Men sådan er det ikke. Jeg spurgte den tidligere forstander på Dalum Uddannelsescenter, nu Kolt College, Jens Martin Buch Christensen, hvad forskellene på svensk og dansk ost egentlig er.
Det er sådan, at både i Danmark og i Sverige, der er der mange udenlandske oste i køledisken. Hvis vi ser på de nationale oste i Sverige, altså de, som bliver produceret i Sverige af svenske mejerier, så er de karakteriseret ved, at de har typisk en ren ostesmag, fordi at de er skorpefri oste, eller oste, hvor skorpen er vasket i saltlage. Svenske oste, de er også fastere end danske oste. Hvis vi ser så på de nationale danske ostetyper, så er de hyppigt det, vi kalder for kitmodnede. Og det vil sige, at der er tilført nogle bakterier, som er smurt ind på ostens overflade. Og det giver et typisk særpræg for danske oste. Vi taler også om den danske metode med dem med, at vi smører disse specielle kitmodningsbakterier, modningsbakterier på ostens overflade. Og danske oste er også, som jeg sagde før, hyppigt blødere end de svenske, fordi at det er nemlig i Danmark, der er det tilladt mejerierne at have 2% mere vand i hjemmemarkedsostene end i eksportostene. Og det er jo fordi, at eksportostene, de skal være fastere, fordi de skal kunne holde til den lange rejse, til den lange eksport. Så det er en typisk forskel, når vi snakker ost. Hvis man siger på, hvad for nogle mejeriprodukter er typisk svenske, så kan vi jo sige, at der er i Sverige en tendens til, at de foretrækker meget magre oste, altså oste med en lav fedtprocent. Og man har endda i Sverige en ostetype, der hedder magre, der er registreret som et varemærke for de meget magre oste. Eller, som sagt, så foretrækker man faste og nogle ren ostesmagende oste. Den mest specielle svenske ost, det er Västerbottenost. Den ost, den blev også tidligere kaldt Burträsk. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt på svensk. Den blev skabt i den lille by Burträsk i 1872. Og den blev derefter kopieret i hele lokalområdet. Man kaldte den også en overgang omkring 1900-tallet for de svenske ostes konge. Men senere så er navnet Västerbotten efter den region, den blev fremstillet i, der er den slået igennem. Ostene de lagres typisk i 12 måneder, altså de er et helt år før, at de kommer på markedet. Nu er det jo sådan, at når man taler om smag, så opererer man typisk med 4 klassiske smagskvaliteter, nemlig sur, sød, salt og bitter. Men inden for de senere år, der har man begyndt at kalde en 5. kvalitet, nemlig umami. Og den kan vi sige, den kan smages i ren form under navnet det 3. krydderi. Og det er en smag, som ofte optræder i forbindelse med lagrede levnedsmidler, som for eksempel skinke, fisk og ost. Og den der umami-effekt, den er meget udtalt ved Vesterbottenost, end ved andre langtidsmodnede skæreoste. Men ellers er der ikke meget forskel på de svenske og danske konsummadsprodukter, som for eksempel altså mælk og yoghurt og andre surmadsprodukter. Når vi taler om smør, så kan vi sige, at lang tid før man i Danmark begyndte at fremstille blandingsprodukter, altså meget smørbare smørprodukter, så begyndte man det i Sverige, i det man udviklede det produkt, som man kalder for Bregott. Og det var i mange år, der var det forbudt i Sverige at begynde at blande vegetabilsk fedt op i mælkefedt. Det var jo fordi, man skulle tage hensyn og tog hensyn til eksporten af lurmærket smør, som var en afgørende ting.
Jeg har jo et billede af, at Sverige har et større udvalg af oste, end hvad Danmark har. Er du enig i det, eller er virkeligheden en anden?
Om det er svenskerne, der har det største udvalg, det kan man jo diskutere. Fordi hvis vi ser på Sverige, så har de 12 ostetyper, der er godkendt af Sveriges Ostekollegiums styrelse med det såkaldte runemærke. Det er svensk cheddar, svensk edam, svensk fontina, svensk gouda. Og så har vi de typisk svenske oste som greve, grætost, herregårdsost og husholdsost. Men de har også noget som svensk portsaly, men også de typisk svenske præstost og svesia, og så svensk tilsætter. Det er de der 12 ostetyper, som er godkendt. Men derfor så har man faktisk 20 oste i Sverige, som er specielt godkendt i Sverige og har deres eget varemærke. Og det er sådan nogle som det der Kvibille Special, eller Kvibille Cheddar. Det er Maure, som jeg snakkede om før. Og det er Vesterbottenost, som jeg også har omtalt om, og Vestgota Klosteren. I Danmark, der fik vi 11 oste godkendt i 1952 under Stresa-konventionen. Men derfor ved, så er der jo et utal af danske oste. Men vi skal huske på, at Danmark, i modsætning til Sverige, har været et eksportland, hvor at 75% af osteproduktionen eksporteres. Danmark eksporterer også meget ost til Sverige. Sverige er faktisk det tredje største land i verden, som Danmark eksporterer mest ost til. I 2010, der var det godt 31.000 tons ost, som vi sendte fra Danmark til Sverige. Og Sverige er også det sjette største land i EU, der importerer mest ost fra udlandet. I 2010 importerede Sverige 6.000 tons ost, men Sverige de producerer jo fortrinsvis ost til hjemmemarkedet.
Så det går ikke den anden vej? Danskerne spiser ikke så meget svensk ost?
Nej, det gør de ikke. Det der eksportperspektiv, det betyder jo også, at Danmark har satset meget på uddannelse af mejerister og mejeritekniker og mejeringeniører. Og de uddannelser findes stadig den dag i dag i Danmark. Men Sverige i 1970'erne nedlagde alle mejeriuddannelser i Alnarp ved Lund i Sverige. Dem, der uddannes i dag i Sverige og skal uddannes til inden for mejeribrug, de kommer til Danmark, til Kold College, som er mejeribrugs uddannelsescenter for hele Skandinavien.
Når man kigger på svensk mejeriproduktion og svenske oste, findes det sådan nogle sjove anekdoter eller gode historier, som du synes, at vi burde dele med lytterne?
Jeg vil gerne fortælle tre historier om svensk ost. Først den, som ost jeg har omtalt tidligere, nemlig Vesterbottenosten. Historien bag den ost, den går tilbage til 1872, og det er en god historie, forstået på den måde, at den siger lidt om det, som mange gange sker, når man opdager noget nyt, nemlig tilfældighed. I korte træk, så går historien ud på, at Eleonora Lindstrøm, hun arbejdede på mejeriet i Burtræsk, der blev grundlagt i 1869. Og en dag i 1872 var den da 37-årige Leonora alene på arbejde, og hun havde nok at se til. Og hun glemte så fuldstændig, at hun havde sat, kan vi sige, et stort kar ost i gang med syrning og løbning, og temperaturen faldt. Og derefter hun et stykke tid, så opdagede hun, at det var gang i det her osteri der, eller ost, undskyld. Så begyndte hun at varme op på det, og begyndte at røre rundt i det, ekstra rundt, Og det blev en helt mærkelig ost. Så det tænkte hun, det må hun hellere se og få gemt godt af vejen. Så de oster, hun fik ud af det, dem gemte hun bagerst på ostelageret langt væk. Og de blev glemt i 12 måneder. Og så begyndte man at smage på den, opdagede, at det var en helt, helt speciel ost. Altså en ny ost var født. Det blev så stor en succes i Sverige, at i 1910 indgav en gruppe af mejerier ansøgning om at få et varemærke på osten for at beskytte dens gode navn og rygte. Og det blev det varemærke, der stadig gælder i dag med et W med en krone over på Vesterbottenost. En anden ost, som også jeg vil snakke om, som er helt speciel for Sverige, det er ost af rensdyrmælk. Ren ost. Fordi det er den nordligste ost i verden. Det er sådan, at laplændernes renost, den fremstilles af det meget fedtholdige rensdyrmælk. Og det er en opskrift, der har en meget, meget, meget lang historie. Og der er tale om en helt, helt speciel sjældenhed. At osten, den er så sjælden, det skyldes, at sådan et rensdyr kun giver 25 liter mælk om året. Så det er meget, meget begrænset, kan vi sige, hvor meget mælk, der kommer ud af det, og hvor meget ost, der bliver produceret. Og hovedparten, langt, langt hovedparten af den ost, den spiser laplænderne, den spiser de selv. Det gør de på en speciel måde, fordi de dypper den i kaffe som småkager og spiser den på den måde. Den tredje ost, jeg vil lige snakke lidt om, det er den her, der hedder Kvibille Special, eller Kvibille Cheddar. For nogle år siden, der deltog jeg i en tv-udsendelse, som hed Rundt om ost. Her var man inde på forskellige aspekter og historier om ostene. En af historierne var, at man ville finde Danmarks ældste ost. Den ost, der vandt, det var en 25 år gammel ost fra Lindved Mejeri i Jylland her i Danmark. Jeg ville gerne med på den her leg, så jeg havde tilfældigvis stående derhjemme sådan en cheddarost fra Kvibille i Sverige. Og jeg tænkte, at det er den ost, der virkelig kan holde til at blive gemt. Og i dag, der er min Kvibille cheddar 2-10 år gammel. Altså 20 år, men Lindved Mejeri, som vi snakkede om før, de har i dag en ost, der er 30 år gammel, 30 år gammel. Så den er 10 år ældre end min ost. Men jeg venter på, at den her ost på Lindved Mejeri i Danmark skal gå til grunde. For jeg har nemlig hørt, at den ost ikke har det for godt. Og når den går til grunde, når den bliver ødelagt, når den ikke dur mere, så er min ost Danmarks ældste ost. Min Kvibilleost, som jeg har den dag i dag, er nemlig i fin, fin stand, og selvom den er blevet meget fast i konsistensen. Men det er jo betingelsen for, at en ost kan blive gammel. Man kan ikke gemme en blød ost i 20 år, og slet ikke i 30.
Vi går direkte videre fra den meget hårde og gamle ost til Cecilia Timners ostebutik. Der er osten både bløde og forholdsvis nye. Cecilia laver nemlig egen ost med mug, som hun sælger på Nyrups Osteria i Skåne.
Egentligen börjar det med kärleken till den gården jag bor på. Jag älskar att vara här och kände att det här med att åka till jobbet varje dag och lämna gården, det var inte riktigt någonting som jag mådde så jättebra. Så då gick jag och funderade lite på vad jag skulle göra hemma. Sen dök osten upp. Och ju mer jag lärde mig om ost, ju mer fascinerad blev jag. Ost är en otroligt spännande produkt. Så blev det.
Men har du erfaring sedan tidigare att lave ost? Eller kastade du dig ut i en helt ny världen?
Jag kastade mig verkligen ut i en helt ny värld. Jag har inga erfarenheter om ost i huvud taget. Och egentligen är jag inte ens matintresserad. Utan det är... Ja, nej, det var verkligen helt nytt, främmande. Och jag kunde väl aldrig i hela livet tro att det var så svårt att göra ost heller.
Hvordan griper man så sådan ett projekt an? Man vill gärna starta och lave ost och man aner ikke hvordan man ska göra det. Och nu står du här och har en lille populär ostbutik. Kan du ikke fortælle lite om rejsen fra att du fick den här idé och beslutade dig till att du faktiskt står i den här butik idag?
Ja, när jag då väl kom på att jag skulle börja göra ost så måste man ju ha mjölk. Så då köpte jag getter och började i liten skala mjölka dem och börja prova på spisen lite. Sen börjar jag även gå ystkurser. I Sverige har vi inte så mycket ostutbildning, utan det är små kurser på en dag och två dagar. Ibland finns det veckokurser också. Så jag gick en del kurser, mjölkade mina getter, misslyckades mycket. Men en del ostar blev faktiskt riktigt bra. Så jag kände ändå att det där var någonting att satsa på. Men det blev lite väl mycket för mig med både gården med mina hästar, getter, jobb och resten av livet. Så jag valde att sälja getterna och börja köpa komjölk istället. Och sen när jag väl bestämde mig att nu gör jag det här. Då blev det ju en annan resa som inte heller var så himla enkel med byggnation, bygglov, alla regler. Det är ju ganska hårt med livsmedel, i alla fall i Sverige så är det väldigt hårda regler.
Jag tror det är många där lyssnar med, där tänker det där med ost och producera ost. Hur ser sådan en process ut från att du har mjölken från geder eller från en ko? Til at der er en ost, man kan sætte frem på en tallerken på bordet. Kan du ikke lige guide os igennem, hvordan sådan en proces ser ud?
Absolut, vi kan gå ind i ysteriet, skal jeg vise. Nu køber jeg då komjölk, så at jeg er lidt mere fri, så jeg kan ysta lidt, når det behøves. Men vi kan gå ind i ysteriet. Her er mit lille ysteri. Her producerer jeg ungefär 400 kilo ost per år. Och när jag ystar så åker jag på morgon och hämtar mjölk hos bonden i de här mjölkkrukorna. 100 liter mjölk. Ställer dem där ute. Öppnar det fönstret. För livsmedel, råvaran måste in på ett ställe och så måste den färdiga produkten ut på ett annat ställe. Häller ner dem i min gryta. Så är det 100 liter mjölk då i den här grytan. Börja värma mjölken. Dagen innan har jag gjort en syrakultur. Jag har gjort en fil kan man säga. Som när det börjar bli så där en 17-18 grader så häller jag i syrakulturen. Och då börjar mjölken att syra. Och man syrar mjölken dels för att få en säkrare, bättre produkt men att få lite smak också. När mjölken har blivit 32 grader och pH har börjat gå ner. Så häller jag i mögel. Och då har jag... Ska hämta här. Och då har jag ett Rockford-mögel. Som jag köper i såna här små burkar. Vad är det? Ja, vad kan du få plats i den här? En halv deciliter kanske. Till de här 100 liter mjölken. Så har jag 2 kryddmått mögel i. Sen häller jag även i löpen. Och så får det löpa i 50 minuter. Då är det som en stor kesellaklump. Och då måste man bryta osten. Det gör jag med härfan som hänger här. I kuber, ungefär 1,5 cm stora kuber. Sen när det är klart får det vila en stund och sen är det dags att röra. Då har jag min omrörare, min handrörare, så jag gör allting för hand. Det finns ingenting i min produktion som är industrialiserad huvudtaget. Sen rör man osten eller ostmassan, dels för att ostkornen ska dra ihop sig, släppa ut vasslen och inte klibba ihop. Man ska hålla ostkornen flytande. När jag tycker att det är lagom konsistens, där den är lagom mjuk och pH är bra, det brukar ta ungefär 2 timmar. Så öser jag upp dem i ostformar. Så på en ystning så blir de väg ungefär 300 gram de här osterna. Så det blir 40 ostar på en ystning. Ungefär 10 kilo ost. Öser upp dem. Så jag står här och skakar ur all vassle. Så mycket vassle jag bara kan. I med osten. Sen ställer jag på diskbänken här. Så fort jag har tagit upp alla ostar så vänder jag dem. Sen vänder jag dem ungefär 2 gånger till den dagen. Så jag ska stå här i rumstemperatur och dränera. Dagen efter torrsaltar jag osten. Sen in i kylskåpet här. Blåmöglet växer bäst ut med 8-10 grader.
När osten är färdig så kan man inte se allt det här mugg.
Nej.
Där är.
Det är ingen mögel alls. Ungefär efter en vecka börjar det växa ut. Och då tar jag ut osten ur kylskåpet och prickar den. Jag gör hål i osten, igenom osten, för blåmögel behöver syre och fukt för att växa. Så gör man inga hål i den så blir det ingen mögel inuti. Så lägger jag en plastpåse, för den behöver då fukt och syre. Så ligger den här i en plastpåse så där luftigt i en månad. Efter en månad så växer det inte ut någon mer blåmögel. Så då plastar jag in den i plastfilm och så lägger jag den i min lite kallare 4 grader. Så efter ungefär 2,5 månader är den färdig att äta.
Nu säger du att du tillsätter, jamen, så är den cirka 2 milliliter mugg. Vad ville det ske om du tredoblade eller fyrdoblade? Ville det överhuvudet vara något ost tillbaka eller ville det kun vara mugg?
Om jag tillsätter för mycket mögel, alltså möglet har jättestor inverkan på mognaden. Så har jag för mycket mögel så kommer den mogna mycket fortare och så kommer den att bli besk.
Hur finner man ut av det? Är det något du har lärt på ett kursus eller har du inviterat vänner och familj och sagt var muggen ska den här ost vara? Hur mycket mugg kan I bäst li?
Nej, det är sånt som jag har lärt mig på kurser. Så jag går efter recept som jag har fått och så gör man lite. Det blir ju olika. Både den som gör osten och mjölken har jättestor påverkan. Så att skulle du stå och göra ost någon annanstans med samma recept så skulle inte det bli samma ost. Ost är jättekänsligt. Minsta lilla variationer så blir det, kan det bli väldigt stora variationer.
Nu säger du ju att när du startade så stod du hemma i köknet. Mm. Betyder det att jag också kan gå hem i köknet och lägga min egen ost?
Absolut.
Och hur kan du lika komma med ett fiff eller två?
Vad som är viktigt är framförallt hygienen. För att det kan ju komma dåliga saker i mjölken som sen sprider sig i osten. Så ren hygien, ny mjölk det bara går. Om man vill ha en mögelost så tillsätter man mögel, blåmögel då, eller kanske vitmögel. Sen behöver du ett löpe. Jag vet inte, i Sverige kan man köpa löpe på apoteket. Ni har säkert någonstans i Danmark som ni också kan köpa löpe. Sen kan man säkert hitta något recept på internet. Göra ost är inte svårt. Göra bra ost som är ungefär lika varje gång, det är jättesvårt. Färskost kan man alltid göra. Färskost är väldigt bra nybörjarost, för den kan man inte misslyckas så mycket med.
Hur syns du utvecklingen i Sverige är för de här mindre producenter?
Vi blir fler och fler. Och jag tror att vi går mot att bli mindre och mindre faktiskt. Utan man gör sin ost och så har man någonting annat hemma på gården som man lever av. Och framförallt så börjar vi specialisera oss. Om vi tittar här i Skåne så har vi en som gör smör. Jag gör blåmögelost. Vi har en tjej som gör brasilianska ostar. Vi har en som gör mest färskost och hårdost. Sen har vi några som gör lite mer alla ostar. Men vi gör färre ostar. Innan så skulle man göra alla ostar. Både man skulle ha hårdostar och vitmögelostar och blåmögelostar och kittostar. För att man ville kunna erbjuda hela ostbrickan. Men nu när vi samarbetar så kan vi erbjuda ostbrickan tillsammans.
Svenskarna är inte kun glada för ost. De är också glada för traditionell svensk kaffehygge, eller fika som man kallar det på svensk. Jag inviterade den svenske madjournalist Lena Ilkjær på kaffe och svensk prinsesslagkage på Café Rosa i Torvhallarna i København med en förhoppning om att hon kunde fortälla mig mer om vad svensk fika egentligen är.
Det är ju en måde att möta hinanden över en kopp kaffe, essentiellt. Men jag tror många svenskar syns inte att det är en ordentlig fika, om du inte har något till kaffen. Och det ska ju helst vara en form för sött, alltså måske en kanelbulle eller ett stycke kage eller en flödeskumskage eller sånt. Om man fikar med vänner så är det ju titt något man gör om eftermiddagen. Så har vi tre fika. Är ju ett begrepp i Sverige. Och så kan man ju också ha morgonfika som titta är vid tidtiden på en arbetsplats för exempel. Det är väl de största fikatider vi har i Sverige. Så det är som mellan måltiderna. När man får en kopp kaffe och något lite att spisa.
Är det detsamma som en slags kaffehygge?
Ja, det menar jag det är. Alltså fika det är ju Altså, nej, i Danmark, jo, man kan godt have kaffehygge, men jeg tror meget af det sociale, som man i Danmark gør over et glas vin eller en øl, foregår i Sverige over en fika, og det har mange historiske forklaringer også. Vi har jo ikke haft et så tilladende alkoholpolitisk situation i Sverige, så jeg tror meget af det sociale spil, som har udviklet sig på danske, det man i Danmark kalder for café, eller bar, eller hvad det nu kan være, det har udviklet sig på café og konditorier i Sverige. Og selvom vi nu har mange vinbarer og almindelige cocktailbarer og restauranter, man bare kan sidde og drikke et glas øl, så har den tradition, den findes stadigvæk i Sverige alligevel med det der, at man skal drikke en kop kaffe sammen og snakke ordentligt.
Hvordan har fika-kulturen i Sverige udviklet sig gennem årene?
Vi har jo de klassiske konditorier i Sverige. Og det er jo sådan et ret fint sted med mange sidepladser. Og man spiser på fint porcelæn, og man spiser sine fine kager, som er bagte på plads, hvis det er et godt sted. Og så, ja, og så kaffen er ikke lige så vigtig. Den er der bare, liksom. Det er det, der er. Og så sidder man og har liksom det, vi kalder for fin fika der. Og det er jo som den traditionelle form. Og så kan man jo også fika hjemme, selvfølgelig, og bage noget selv og invitere venner på kaffe. Så hvis man inviterer venner klokken 3 i Sverige, så er det underforstået, at då blir det fika. Och så ska man förvänta sig kaffe och kage. Men alltså, i och med att de moderna kaffebarer har kommit i Sverige i stor stil, för vi är ju efter Finland det folk i världen som dricker mest kaffe. Så selvfølgelig finns det ett stort intresse för kaffe och kvalitetskaffe. Så där har det blivit lite en, vad ska man säga, diskrepans mellan de här gamla konditorier och de nya kaffebarer. För på de nya kaffebarer kan man inte få så mycket att spisa, nämligen. Så er det nogle af de ældre, der bliver lidt sure over det, at man kunne få et par biscottier eller sådan noget. Og så er det jo selvfølgelig noget med, at de yngre måske ikke går lige så meget op i flødeskumskager som de ældre. Men så findes det sådan nogle mellemsteder, der kombinerer liksom det bedste af to verdener.
Ved du, hvor begrebet fika har opstået?
Ja, men det er noget, der etymologerne diskuterer meget. Man tror, at det kommer fra en alternativ form for kaffe, der hedder kaffe, som en slang for kaffe. Og så fandt det nogle hjemlige sprog, især i Stockholm i starten af 1900-tallet, som brugte sig forskellige arbejdere. Som for eksempel sotarspråket, som kommer fra dem, der fejrer skorstener. De havde et sprog, der de vendte baglands på nogle ord. Så kaffe blev fika på deres måde at snakke. Så det er egentlig en slangform fra starten af 1900-tallet. Og jeg tror, man diskuterer meget, hvem og hvor det egentlig opstod. Men det er i hvert fald en form for slang.
Et andet svensk begreb, det er jo det her påtår. Hvad er det egentlig for noget?
Ja, men det skal jo hvert svensk café med kvalitet have. Ja, men det betyder simpelthen, at når du har købt din kop kaffe, så må du gerne fylde på. Og det koster ikke noget. En gang imellem kan det koste 5 kroner og få lidt mere. Men det synes svensker er lidt sådan. Nej, det er nærligt. Man skal kunne i hvert fald tage 2 kopper kaffe, når man har betalt for en. Det er ligesom... Det er udgangspunktet. Men selvfølgelig ikke på kaffebarer og sådan noget i Sverige. Du kan ikke få en ny latte, hvis du har drukket den op. Men på sådan nogle klassiske steder, så siger de tit jo, at porto indgår. Og så er man glad og tilfreds med det. Så får man 2 kopper for priset af en.
Vil du ikke fortælle lytterne om de her klassiske svenske ting? Du talte om den svenske fastelavnbolle og den svenske luciabolle. Hvad er det egentlig for noget kager, vi taler om?
Jo, når jeg flyttede til Danmark, syntes jeg, det var utroligt spændende med alle de her danske fastelavnsboller, men jeg havde utroligt svært at forstå, hvad en dansk fastelavnsbolle var. For det findes jo så mange varianter med forskellige fyld og forskellige glasurer. I Sverige er det helt præcist, hvad en fastelavnsbolle er. Det er en bolle af en gæret hvidedej, lidt sød og med lidt kardemomme i, som du deler. Og i dem putter du marcipan i midten. Og så putter du flødeskum i, og så lægger du den lille hat top på igen, og så putter du det med flormelis. Og så, ja, det har vel sket nogen udfordringer, vel, det der lidt med noget lidt andet dej, eller måske noget andet film, men altså, det er jo de der klassiske, der alle spiser. Og en luciabolle, eller en lussekat, som vi siger i Sverige, det er jo også sådan en hvededej, men som er smagsat med safran. Ret meget safran, faktisk. Mange danske synes, det er for meget. Så laver man en pølse af den, og så snurrer man den i forskellige former. Og så dekorerer man det med rosiner.
Hvordan tror du, fika-kulturen i Sverige kommer at udvikle sig?
Jamen, jeg tror, det sker meget nu, både på kaffefronten og på konditorifronten. Vi har jo en ret konservativ politik med, hvad gælder hvilken sorts kager konditorierne laver. Vi har jo de her klassiske, som bliver ved, og de kan aldrig rigtig, de kan ikke droppe dem, for så bliver kunderne sure. Men nu kommer det mange unge konditorer, der starter specielle, for eksempel tærtecaféer, at man kun kan få specielle tærter, eller det findes også mange chokolatierer, som starter fine caféer med rigtig kvalitetschokolade. Og sen så synes jeg, at kaffebaren har meget gået fra det her lidt nørdede, ligesom hipster steder, til at blive lidt mere inkluderende. Og i det, i hvert fald i Sverige, så indgår, at det skal findes noget, man kan spise til det her fantastiske kaffe, man får. Så er det jo rigtig dejligt, hvis man også kan få noget at spise der, og ikke bare det der super spændende kaffe fra navngivende producenter.
Afslutningsvis så bliver jeg nødt til at spørge, nu har vi jo fikat, spist kage og drukket kaffe på Café Rosa i København, som har alle de svenske forskellige kager, man kan tænke sig. Kan du evaluere fika-oplevelsen? Levede den danske fika op til det, man kan få i Sverige?
Ja, jeg synes, det her er et fantastisk sted. Det er altså drevet af en japansk dame, der har boet i Stockholm og nu bor i København. Hun laver svenske fastelavnsboller og prinsesstorte og kardemummabullar og alt muligt. Nu har jeg spist en supergod hindbærprinsesskage med hindbær og flødeskum og vaniljecreme, og den var virkelig rigtig, rigtig god. Den havde jeg sat højt point på også i Sverige.
En anden, der kender rigtig meget til fika, er Birgit Nielsen Bergström. Hun er projektleder på Hembakningsrådet i Sverige. Jeg var nysgerrig på at høre mere om, hvad Hembakningsrådet egentlig er, og hvorfor kanelbollen har sin egen dag i Sverige.
Det er et 55-årigt projekt nu i år. Det startede 1959 med syftet at värna bakning hemma og at inspirera människor till bakning, att informera och lära och kanske också utveckla recept som ska kännas moderna och bevara sånt som är värt att bevaras, som har med bakning och bröd och bakverk att göra.
Vem var det där startade Hembakningsrådet?
Det var några egentligen från början väldigt engagerade människor i några livsmedelsföretag i Sverige som man beslöt att gå samman och starta ett projekt gemensamt och anställa en bakkunnig människa på halvtid ungefär, tror jag hon var, för att inspirera till bakning, att undervisa, att skapa utbildningsmaterial som passade till exempel inom hemkunskapsverksamheten i skolornas värld. Att jobba med att receptutveckla och förse tidningar med recept och receptbilder.
Kan du fortälla om lite forskjelliga projekt som Hembakningsrådet har varit ansvariga för?
Dels så utser vi till exempel sedan några år tillbaka en årets hembakare. Det gör vi kanske vartannat år egentligen, för att lyfta någon människa som verkligen gör något oegennyttigt för att på något sätt lite extra lyfta det här med bakning. Ett annat projekt är vår kanelbulledesign-tävling som vi har haft i ganska många år nu på hösten, då man får skicka in en nydesignad bulle, hitta på någon ny modell för sin kanelbulle. Och ett sätt att lyfta bullen och inspirera till att vara kreativ, att allting är möjligt. Och då brukar vi avsluta med prisutdelning och liknande just på kanelbullens dag på hösten. På någon kulturinstitution eller liknande i landet.
Jag vill riktigt gärna höra mer om den här kanelbullens dag i Sverige, men jag blir lite nyfiken när du säger att jag har den här konkurrensen om den bästa kanelsnegle eller bästa kanelbulle. Hvordan virker det? Er det sådan, at man bager en, og så lægger man et värderat kuvert og sender ind til dig, og så spiser du dem alle sammen, eller hvordan foregår den proces?
Ja, nej, riktigt så svårt är det inte för mig, utan man skickar in en bild, man fotograferar sin bulle som man har gett en ny design, skickar in bilden till mig. Och sen har jag en jury som är olika varje år, men den brukar som i grunden bestå av någon bagare eller bagerska och någon kanske med inriktning mot design eller form eller kanske en lärare i hemkunskap. Då samlas vi och tittar igenom bilderna och så försöker vi att förstå hur den är bakad och hur den är gjord, och så ger vi priser. Och då kan det vara, det är väldigt många kreativa barn och ungdomar som är fria från en massa fördomar hur en bulle måste se ut, som kommer med de mest fantastiska varianter på formen. För vi ber inte om ett nytt recept eller en ny smak eller så, för den kanelbullen smakar smör och socker och kanel, och det är det vi älskar. Men formen är ju väldigt rolig och man kan hitta lite nya modeller på. Och kanelbullens dag, den startade faktiskt för 15 år sedan, 1999, och det var just hembakningsrådet som initierade dagen, därför att den var ett sätt att fira hembakningsrådets 40-årsdag. Då ville vi lyfta ett älskat bakverk och låta det bakverket få en dag varje år. Som symboliskt handlar egentligen om det här med bakningen och omtanken och gemenskapen och generositeten som det handlar om. Att baka och bjuda någon annan på det man har bakat.
Är det någon NK-dag som är viktiga att uppmärksamma i den svenska kalendern?
Ja, det finns ju väldigt många dagar nu. Och många unga, nya, profana dagar så att säga. Kladdkakans dag till exempel var förra veckan. Gräddtårtans dag någon gång i början på oktober också. Precis som kanelbullens dag. Chokladbollens dag har fått en egen dag sedan några år tillbaka. Men sen finns ju också några dagar som har kyrklig anknytning eller gammal tradition, som är också väldigt viktiga för oss och som har lite en annan dignitet, kanske som fettisdagen till exempel, då vi ju ska, tanken var att vi skulle äta upp oss inför en lång fasta inför påsken, så den är ju i februari eller mars. Våffeldagen är också ett sätt att fira att våren är kommen, om man hyllade egentligen Jungfru Maria, en vårfrudagen med en våffla. Gustav Adolfs bakelsens dag, som är kanske lite mer regional i Göteborgsområdet, för Gustav Adolf, vår krigarkung eller vad vi ska kalla honom för, som grundlade staden Göteborg på 1600-talet, fått sin egen bakelse. Så här äter vi bakelse den 6 november.
Vill du också fira de svenska kagedagen, kan du starta med fettisdagen, som är den svenska fastelavnsbollens egen dag. Det är den 17 februari 2015. Vill du hellre fira kanelbollens dag, må du vänta till den 4 oktober. Och med det så är fröken Gräsen färdigt för idag. Jag har tänkt mig att ta ut och fika med en klassisk svensk kanelbulle till kaffen. På min madblog www.frogengraesen.com kan du finna mer information om de medverkande i dagens program. Där kan du också kontakta mig, Linn Katarina Grubbström, hvis du har något på hjärtat eller bara vill säga hej. Vi lyttes. Hej då!
I kan följa Frøken Kræsen i nästa uge med nya madmennesker.